podde tillbaks igen. Linus på baslinjen. Ja, han är tillbaka igen. Linus på baslinjen.
Välkomna till ett nytt avsnitt i vår college-specialserie där jag träffar de svenska coacherna på college. Idag så samtalar jag med Per Nilsson, head coach för damlaget på Pepperdine University. Den rollen tog Per över 2014 och var den senaste säsongen snubblande nära att gå hela vägen och vinna NCAA Championship. I Pers lag idag så spelar en svensk spelare, Lisa Saar. Per började annars sin bana i USA med att vara assisterande coach i herrlaget på Pepperdine 2003-2007. Därefter så var han head coach på Mississippi State före han tog steget tillbaka till Pepperdine igen. Individuellt så har Per vunnit flera utmärkelser och har dessutom coachat ett antal spelare som efter collegeåren nått stora framgångar på proffstouren, som till exempel Stefani och Major Sheriff. Besök linuspåbaslinjen.com för fler intervjuer, reportage och videoklipp. Nu kör vi. Per Nilsson. Då är det stora nöjet att få hälsa Per Nilsson välkommen till podcasten.
Tackar, tackar.
Jag tänkte börja med att fråga dig om du skulle kunna berätta lite hur du kom till USA från första början och hur du gled in i tränarrollen så småningom där.
Det är väl ingen intressant historia, men jag började spela tennis som 13-14-åring nere i Lomma Bjärred och tyckte det var jättekul. Och sen så var det så att det var väl en tid när det var rätt så populärt att bli utbytesstudent och åka över till USA ett år. Så jag körde på det när jag var 17. Det var väl bara planerat att åka över 9 månader och lära sig lite bättre engelska och sen komma hem och fortsätta studera i Lund. Men det var någon som berättade om college tennis när jag var här. Ja. Och så blev det att okej, jag testade ett år och landade på Mississippi State för många år sedan.
Ja.
Och ett år blev 4 år och sen så tänkte man satsa lite efter det, men man var inte tillräckligt bra. Så då blev man erbjuden ett litet coachingjobb och träffade då min nuvarande fru. Och då blev det ju helt plötsligt att man ville stanna kvar här. Ah. Och så hade jag hade en gammal polare från college som hade kommit in i college tennis och berättade lite om hur roligt det var att coacha och så. Så jag hade lite så tänkt att kanske det skulle vara något en dag. Och det tog väl ett par år innan jag tog mitt första jobb och då visade det sig att det var assistant här på Pepperdine på här sidan.
Just det. Så du kommer aldrig hem igen kan man säga?
Nej, fassan och mossan är inte så glada. De trodde det skulle vara 9 månader och väl gått lite längre än det nu. Så det känns lite surt ibland, men de har kommit över och hälsat på mycket och jag försöker komma hem så ofta som möjligt också.
Just det. Men då blir du assisterande coach för herrlaget på Pepperdine. Eller spot 2003 någon gång där. Och därefter så tog du ett head coach jobb för Mississippi, va? Stämmer det?
Ja, jag tog head coach på Mississippi State, så där får du vara försiktig, för de här Ole Miss-killarna, de är Mississippi, så där får man vara försiktig. Men jag var på Mississippi State och var väl en av de första svenskarna, men det är i alla fall på Mississippi State en av de första svenskarna. Sen rullade in en massa svenskar på Ole Miss då, som var våra rivaler.
Just det.
Jag spelade ju där, så jag blev coach där och det var jättekul, ville få dem till att bli bra igen. Så jag var där 7 år.
Ja. Jag tänkte fråga dig, hur skiljer det sig när man är antingen assisterande eller head coach? Hur påverkar det liksom hur du coachar spelarna? Påverkar det någonting?
Jag tror det beror lite på filosofin på huvudcoachen och hur mycket de vill att den assisterande tränaren ska vara inblandad i och hur mycket och så, men jag vet ju att det finns olika sorters huvudcoacher som kanske bara gillar att rekrytera spelare och vissa vill bara vara på banan, och då är det ganska viktigt att ha en assistant coach som kan hjälpa till med det andra.
Mm.
Jag bestämde mig direkt när jag blev huvudcoach på Mississippi State att jag ville att min assistant coach skulle vara inblandad i allt jag gjorde. Mm. Tänkte att det är två huvuden, tänker kanske lite bättre än en. Så, och plus att det är, de vill ju bli huvudcoacher en dag också. Då är det viktigt att de har varit med om allt så att det inte är nytt. Så mina, jag har haft ett par assistant coacher och de är inblandade i allt, rekrytering och pappersarbete och på banan och sådana grejer. Och det är det vi kör med. Okay. Jag tycker det är roligt att vara tillsammans och ja, leta efter spelare och utveckla dem på banan.
Just det. Och sen så 2014 så kom du tillbaka till Pepperdine och tog över damlaget då. Och jag förstod det som att du ersatte en coach som varit där rätt länge. 37 år tror jag det stod någonstans.
Ja, han har ju varit här länge alltså.
hur är det att ersätta någon som haft den positionen så länge? Går det att sätta sin prägel direkt då? Eller hur gick du in, liksom, hur approachade du det?
När jag var här som assistant coach på här sidan så då hade vi ju bra lag. Herrarna på Pepperdine har ju varit väldigt bra i väldigt många år. Ah. Och damlaget var väl inte lika bra. Och han hade ju, jag kände ju coachen i och med att vi jobbade så nära varandra. Så jag sa ju till honom att om han slutar någon dag så skulle jag vara intresserad av att ta över där. Jag tänkte att Pepperdine kan ju bli hur bra som helst på damsidan.
Ah.
Och men han hade ju inga planer till att sluta så det tog ett tag. Men när det väl blev av så då väntade jag inte utan då ville jag hit och se om jag kunde göra Pepperdine tjejlag eller damlag till en av de bästa. Så det var målet länge.
Ja.
Och sen så... Sen var det bara till att köra min stil. Han kände ju mig så här, inga problem med det. Det var bara till att köra igång.
Ja. Vad var det viktigaste tyckte du liksom, som du ville förändra i början? Eller vill man förändra någonting?
Ja, det vill man. Om man har ett visst mål och då måste man oftast ändra på någonting. Och det jag hörde direkt när jag kom till Pepperdine var ju att alla sa att det ligger i Malibu, Kalifornien, vilket glidarställe. Där är det ju många som vill vara. Men det var ingen som nämnde speciellt att de bästa spelarna eller om man ville bli jättebra i tennis, att det var där man skulle.
Nej.
Så det var ju den första grejen jag ville ändra på, att de tänkte att vänta, det händer något på Pepperdine, vi måste nog kolla in det.
Mm.
Och vill man tävla med Stanford och UCLA och Florida och Georgia, de här höjda ja, ställena, så då måste man göra något. Så det var väl målet i början, att få dem till att försöka förstå att om du vill bli bra i tennis så ska du testa Pepperdine i alla fall.
Ja. Och hur får man dem att förstå det då? Är det att liksom skapa bra träningar eller är det att börja få snacket att gå? Eller hur gör man då för att skapa den här kulturen eller vad man ska säga?
Ja, man måste vinna och folk måste se att spelarna blir bättre. Mm. När jag bytte från herrsidan till damsidan så träffade jag en av Kanadas federation coaches där uppe och han sa ju att han skickar ju inte många av sina tjejer till college för han tyckte inte att de blev bättre i college. Mm. Och jag hade kommit från här sidan och jag tyckte ju det lät helt fel för våra killar på Mississippi State, de blev bättre. Vi körde hårt och de ville bli bättre och vi ville att de blev bättre. Så jag tänkte det ska inte vara någon skillnad på damsidan. Om de vill bli bra och jag gör ett hyfsat jobb så kommer de bli bättre. Så jag sa det till honom att ja, men de kommer bli bättre på Pepperdine. Så det tog ju, man måste ju få in rätt spelare och de måste ju vilja bli bra. Men det var ju många som kom. Så ja, vi blev ju ganska mycket bättre ganska snabbt. Och det märkte ju folk. Ja. Och när man började slå de andra storskolorna så då, det är då spelarna och coacherna börjar titta.
Mm. Och när du ska rekrytera spelare, vilka egenskaper är det du framförallt tittar på då när du söker spelare?
De är ju 17-18 år är de när vi tittar på dem. Och det är ju många som börjar bli utbrända kanske. Eller det börjar bli andra grejer de är intresserade av. Så, och då passar de inte in med oss. För vi gillar de här spelarna som... Ja, die hard tennis. Jag vill inte kalla dem nördar för det är väl inte låter sånt fint. Men alltså de här spelarna som de vill ut och spela på touren efter och de satsar allt vad de kan och det är de vi letar efter.
Ja.
Och det är inte så lätt ibland för alla säger ju nästan samma sak att de tränar jättehårt att de vill bli bra så man måste försöka lista ut vem som menar vad de säger. Ja. Samtidigt som de måste lista ut om college coacherna menar vad de säger.
Just det. Och hur listar du ut det då? Från ditt håll?
Ja, nu är det ju så mycket sociala medier så man kan ju se mycket där och sen hur mycket turneringar de spelar, vilka turneringar de lirar och vi försöker ju åka över så ofta som möjligt och träffa dem och se dem lira kanske inte en eller två gånger, men när man har väl sett dem ett par gånger så bör man kanske inse, okej, här är något. Och ibland är de inte rankade jättehögt, men vi ser något, någon sorts potential i dem och då gillar vi dem, och ibland är de jättebra redan.
Om man går och flyttar över fokuset till dig då, hur skulle du beskriva din ledarstil?
Ja. Jag älskar att vara coach och jag gillar att tävla. Och det, så nu är det ju tjejerna som spelar match, men det känns ju som att jag lirar också. Och det är jättekul. Så det är ju, jag vill ju tävla med de bästa. Och det är många skolor som nästan alltid är i topp.
Ja.
Och slå dem. Så det är väl det, där är väl drivkraften att man fortsätter att tävla på något sätt. Ja. Och sen så bestämde jag mig för att jag vill vara på ett ställe där spelarna vill se hur bra de kan bli. Så då kör vi kör 100%. Den första, man kan väl säga att det viktigaste för oss är att efter årets slut att de tycker att okej, vi körde stenhårt och vi fick ut vad vi kunde. Sen om vi inte blir rankade etta så var det ändå en lyckad säsong om vi fortsätter att bli bättre.
Ja,
så där är motiveringen, kan man väl säga. Och sen är det ju olika spelare hela tiden så man får ändra lite på hur man gör saker. Men det är det som är kul.
Ja. Hur mycket anpassar du ett ledarskap efter varje individ? Jag tänker att du har säkert grejer som du verkligen står för. Liksom. Så här, det här ruckar jag inte på. Men hur mycket anpassar du efter spelarna?
Ja, vi har ju en del principer som vi är stenhårda med och som inte kanske är så lätt i början för spelare. Men jag kommer ihåg att jag visste inte så mycket när jag spelade och försöker använda det ganska ofta, att vi ska inte slösa tid när vi är på banan. Man behöver inte vara på banan 4-5 timmar om dagen, och 2 timmar en individuell träning på morgonen är absolut allt vi behöver om alla är preparerade, säger man det, att vi har gjort vår plan och att vi vet exakt vad vi ska jobba på och att de har förberett sig och inte bara dyker upp så 5 minuter och börjar spela. Och det är väl, vi ser mycket av det.
Ja.
Att man slösar tid och att man inte riktigt är så den tändningen man behöver om man vill bli bra. Ja. Så ofta som möjligt. Så det är väl det är väl grundläggningen där, att om folk kommer och tittar på våra träningar så är det är riktigt deep training som vi kallar det. Att de kan nästan inte, de ser inte någonting annat än vad de håller på med.
Just
och
det
låter lätt, men det är inte så lätt. Och i början när de kommer så är det nästan, om vi kan få en eller två dagar i veckan och bli så är det en lyckad vecka. Men efter ett par månader så förväntar vi oss att det ska vara flera dagar i veckan där det är så. Okej, sen kan man ha en dag här och där man kanske inte känner sig 100%, men då försöker vi köra 100% av den dagen istället.
Just det. Hur gör du som ledare då om du känner att det är liksom någon spelare som inte riktigt liksom hakar på det här?
Det är ganska många möten och prat och diskussioner och försöker få dem att förstå. Men det börjar ju med att man får in spelare som vill ha det. Så att det kan bli problem om man ibland har tagit hit en spelare som kanske inte är 100% med det. Och då är det jobbigt för dem och då är det jobbigt för coacherna också. Men det svåraste för spelarna är ju att hålla den kvaliteten på träningen så ofta och så länge. Och ibland så får man anpassa sig till det och ge dem en dag ledigt, eller vi får ha diskussioner. Och det är rätt så många möten på kontoret där vi diskuterar och vi tittar på video. Men de gillar ju att bli bättre, gör de ju, och det är sådana grejer som hjälper.
Ja, just det. Du har haft en del spelare som gått vidare och spelar professionellt sen, som det har gått rätt bra för. Till exempel Majar Sheriff, som Rebecca Petersson mötte nu i OS, har ju varit hos dig, och även Stefani coachade du. Har de här spelarna varit riktigt bra på det du pratar om nu, eller? Att liksom vara sjukt fokuserade och kört hårt liksom? Eller vad har tagit dem så långt, skulle du säga?
Man kan väl säga att de är ganska olika. När man pratar om det, Stefani har ju alltid varit jätteprofessionell utanför banan. Och kanske borde vara tvungen till att lära sig lite mer hur man ska spela tennis. Och sen har alltid gillat dubbel, som hon är extremt bra på, och det går bra för henne nu. Men hon, hon behövde mer liksom en belief att det här kan hon göra, och okej, vissa saker som borde ändras på, men hennes drivkraft, eller vad man kallar det, var det inget fel på, behövde inte göra så mycket, utan det var mer okej, vad är det som fattas i ditt spel för att kunna lyckas kanske på touren sen.
Mm.
Och sen Mayar, när hon kom hit, hon var här bara i 2 år, hon hade varit på ett annat ställe, ett annat college i 2 år.
Yeah.
Och hon hade ingen aning om hur man tränade hårt och om man ville bli proffs. Och det var inte så lätt i början. Hon är ganska envis, och men hade då alltså vapen, och hon var stark, och hon hade liksom nivån. Hon hade aldrig tränat hårt på rätt sätt. Så då, det var jobbigt i början för både henne och oss. Men när det väl klickade till efter någon, ja, det var väl en 3-4 månader, då var det jättekul. Hon har ju jättemycket potential till att kunna bli hur bra som helst.
Ja, exakt. Skulle du kunna berätta lite, hur ser en vanlig dag ut för spelarna hos er? Om ni är hemma och ska träna en vecka till exempel.
Om hon är här på Pepperdine?
Nej, ja precis. Eller spelarna som du har nu, eller laget
okay.
som du har nu.
Ja, men vi kör sex, man kan väl säga att vi kör 6 dagar i veckan. Man måste ge dem en dag ledigt, och det ska de ju ha också. De tar lite active rest kanske på den dagen. Men vi kör 6 dagar i veckan och vi har lagträning varje eftermiddag från 2 till 4 ungefär. Och sen kör de konditionsträning då efter det med deras konditionstränare. Och sen försöker vi få in 3-4 privat timmar kan man väl säga då på morgonerna. Och sen beror det lite på hur deras klassschema är. Vissa gillar ju gå upp tidigt på morgonen, var i klass klockan 8, och vissa vill sova in eller vill spela tennis 8, så de lägger upp det själva. Men de går väl i skolan ungefär 2-3 timmar om dagen. Och sen är det då tennis kan man väl säga resten av dagen på något sätt. Och då kör vi, när det är privat timme så kan det vara 1 eller 2 spelare där vi kör bara de grejerna som de behöver då individuellt.
Ja.
Och sen på eftermiddagen är det då jätteviktigt att de vet exakt vad det är de ska jobba på, så att de inte bara är 8 stycken och vi kör alla spelar likadant och samma övningar. Ja. Och det där måste vi vara beredda och ha en riktigt bra plan.
Ja.
Och sen är det ju studier på kvällen och läxor, och sen rullar det på så.
Ja,
det beror det ju lite på vilken tid på året det är, om det är turneringar på hösten, och på våren är det ju lagmatcher.
Ja, just det. Ni hade ju en fantastisk säsong nu senast, där ni var så nära på att gå hela vägen verkligen. Varför tror du att det gick så bra för er just i år?
Ja, vi hade ju många bra spelare i år, och för att kunna, om man vill vinna det här slutspelet, NCAA Championship på slutet av året, så måste man ju ha 6-7 riktigt bra spelare, och nästan 4-5 stycken som kan spela etta, och vi hade väl 4 spelare i år som skulle kunna spela etta, och sen hade vi rätt så många bra 4-5-6-7-8 spelare. Men vi var aldrig 100% friska hela året. Vår första spelare var skadad nästan hela året och var inte 100%, men vi kom ganska nära när det var i slutet på säsongen. Så jag visste ju att vi hade bra lag, men vi klickade inte riktigt så här med alla spelar bra samtidigt, utan det var lite olika. Men jag visste ju att vi hade chans att gå långt.
Ja.
Ja, vi var nära.
Ja, det var ni verkligen. Om man, det som är, tycker jag i alla fall, som inte har varit på college själv, det som är lite häftigt är just det här med att det är ett lag. Att det är lagmatcher, och ofta har jag en bild av att man brinner ganska hårt för sin skola man representerar när man är där borta. Hur gör du för att skapa en bra teamkänsla och en gruppsammanhållning i ditt lag?
Det kan väl vara en av de viktigaste sakerna vi kör med här, är att de är ju individer, och de har tävlat själva jättemånga år, och så kommer de då hit och har de spelat Fed Cup eller de har spelat för sitt land, så har de gjort det ett par gånger. Men här är det ju då ett lag hela året.
Ja.
Och då tycker vi att det är jätteviktigt att du ska ju försöka bli så bra som möjligt. Men du ska också hjälpa de andra till att bli så bra som möjligt också. För det gynnar ju dig. Om du spelar, om de du tränar med varje dag blir bättre och bättre och bättre, så det är bara bättre för dig. Mm. Så det kör vi direkt när de kommer och lär dem. Det blir riktigt bra känsla på det. Och ibland så måste de ju tänka till att jag känner inte för det idag, men nästa gång hon inte känner för det, ja, så kommer jag ju vilja att hon ska köra 100% idag också. Så de jobbar tillsammans, även om de tävlar emot varandra med laguppställning och sådana grejer. Men det blir riktigt cool känsla på träningen när de pushar varandra och hjälper varandra. Och det ser man ju att det blir stor skillnad på både träning och utveckling när de är så.
Ja. Men jobbar du mycket med, liksom, är det mest på banan ni jobbar med det här? Eller är det mycket liksom aktiviteter vid sidan av också? Just för att stärka lagkänssammanhållningen.
I vanliga fall så kör vi ju sådana grejer utanför banan också. Vi gör grejer tillsammans i laget och det är middagar och alla sådana grejer. Nu har det inte varit det i covid. Och det har vi märkt också att det har blivit en annorlunda feeling. Sen det startar. Ja, det är det. När man är ute och reser och bor i hotell och det blir middagar och sånt, det är en grym känsla om man lär känna sig varandra på ett annat sätt. När man bara är på banan hela tiden, så missar man det på något sätt. Och det kändes i år att man inte lärde känna varandra. Utan det kan bli för mycket tennis ibland. Och det är skoj. Ibland kör vi bortamatcher bara för att liksom kunna... Okej, det är bra matcher. Vi kör inga dåliga matcher. Men det kan vara också att vi behöver en helg där vi är ute och reser och lär känna varandra och bara ha kul. Det är viktigt.
Det är viktigt. Ja, just det. Hur, en annan grej som tillhör det att spela i ett lag är just det här med att man, om du vinner eller förlorar så påverkar det ju utgången för laget. Och för nya spelare så kan jag tänka mig att man kanske känner en del press när man inte är van vid det tidigare. Hur hjälper du de spelarna som kanske upplever det som en negativ grej i början, just det här med pressen?
Vi hade lite av det i år, för vi hade 9 spelare detta året. I vanliga fall har vi bara 7 eller 8. Så då är det ju helt plötsligt, man spelar ju 6 singlar och 3 dubblar. Och då var det 3 bra spelare som, de 4-5 spelare kanske som kände pressen att om jag inte lyckas spela bra så kanske jag inte ens får spela matcherna. Och det var nästan första gången jag har haft det, att jag kommer att ha jättebra spelare som kanske inte spelar. Så vi har kört mycket träningsmatcher detta året för att få alla till att spela så mycket matcher som möjligt. Och också ge oss en idé om vem kanske, är det någon som sticker ut mer som kanske förtjänar plats oftare. Men det är inte lätt, och därför har jag gillar att ha 7-8 spelare så att nästan alla är med och tävlar hela tiden. Men det är det som jag sa innan, man får ha mycket snack, och de spelarna som... Det är vissa spelare som gillar det, den pressen att nej, men jag ska ta en plats, och man ser det i ögonen på dem om det är träningsmatch eller turnering. Och sen är det vissa som inte hanterar det så bra. Och det kan ju vara skillnaden på vem som spelar då i en national championship match eller inte.
Ja, och det är just genom individuella samtal du jobbar med det då, eller? Om du märker att någon får lite illa av det.
Ja, men det är en av de bästa grejerna med college är att vi kan vara på banan med dem när de tävlar. Så vi sitter ju på bänken med dem och pratar och försöker få dem till att berätta vad de känner och hur de tänker. Tjejerna är lite svåra ibland, de säger inte så mycket som killarna. Killarna de skriker ut det mesta vad de tänker, men tjejerna är bättre på att hålla det inne. Och får man prata med dem på bänken och efter matcher, och vi försöker lista ut allt vi kan för att hjälpa dem. Och vissa har ju då, är jättestarka mentalt, men kanske fysiskt behöver förbättra sig. Så det är alla olika, och man lär sig nya grejer som coach hela tiden, tror jag.
Ja, det där är lite häftigt där med att du coachar på bänken. Det är inte så vanligt i Sverige att man sitter med på matcherna förutom på lite seriespel. Vilka är dina liksom bästa tips om man ska coacha på banan?
Ja, det bästa, jag har ju lärt mig att inte prata för mycket i sidbytena och kanske inte gestikulera, heter det så?
Ja, det heter så.
Ja, det är bra. Utan försöka få det att bli 90 sekunder där de lugnar ner sig och att de kan få prata och att man, så att man inte säger grejer som de egentligen inte vill höra. Och ibland så hör de inte någonting vad man säger. Nej. Jag tror i början av coachingen så pratade jag alldeles för mycket och de hörde inte någonting vad jag sa. Så jag försöker få dem till att berätta lite vad de säger. Och det är ju skillnad på spelarna och situationen i matchen. Mm. Men det är jättekul att vara på banan. Men vi försöker ju att lära dem hur de ska använda sidbyten och så att de, ja, kan använda det till sin fördel också om de ser vad som händer på banan. Sen vill vi att de ska kunna göra det utan oss och att vi bara är där och liksom, ja, supportar dem. För när de ska ut på touren så är det ju ingen på bänken.
Nej, det där är lite intressant just det här med att när du jobbar ju för skolan och du har spelarna där i, ja, oftast 4 år gissar jag. Att du behöver ju få resultat för laget. Är det lätt att bli kortsiktig i tänket med dem? Att okej, jag vill att spelaren ska prestera här och nu. Eller tänker du alltid att det är bästa för liksom hela karriären? Förstår du hur jag tänker?
Ja, jag tror jag förstår vad du tänker. Vissa skolor, det viktigaste för dem verkar vara att laget är högt rankad. Mm. Och det är nästan allt de försöker göra. Och vi har från början försökt tänka att vi ska försöka få de här spelarna till att bli så bra som möjligt under den tiden de är med oss. Och om vi gör ett bra jobb med det så kommer vår ranking att vara tillräckligt bra. Mm. Och sen så vill vi då, okay, jag vill inte kalla det att vi är en skola där bara spelare som vill bli proffs kan komma till. Men det hjälper ju i och med att det är, så som vi jobbar så är det ju, ja, det, man kan säga att det, då passar du in. Om du har som mål till att försöka spela efter college, då passar du in här. Och då vill ju vi försöka få dem så förberedda som möjligt när de går ut och spelar. Mm. Så ja, vi vill att de ska vinna, men ibland har vi spelare som är lite oroliga för att de inte spelar så mycket proffsturneringar och de har ingen ranking. Och jag har kompisar som är ute och spelar nu, de ligger 400-500. Och då säger jag att ditt mål är ju inte att vara 400-500. Ditt mål är ju att du ska bli topp 100. Ja. Och då är ju mitt jobb är att försöka få dig till att ligga, ja, ha en viss nivå när du lämnar Pepperdine. Ja. Om vi gör vad vi ska så kommer det gå fort där. Och det är ungefär vad som hände Maillard. Hon brydde sig inte om alls att hon inte hade några poäng. Utan hon sa ju som vi sa att du måste kunna, den här nivån behöver du när du ska gå ut och spela. Ja. Och det tog ju henne 6-7 månader som var hon topp 200. Så det är, men jag förstår lite vad du menar. Vi vill ju, of course, vi vill att de ska vinna och det gynnar oss. Men när de säger i slutet av året att okej, vi gjorde vad vi kunde, då är vi nöjda.
Ja, just det. Hur mycket proffstävlingar kan de spela under tiden de är hos er?
Okej, de kan väl spela, de flesta lagen spelar ju ungefär 20-22 lagmatcher och sen kan man spela 25 turneringar tillsammans. Totalt kan man spela. Sen så kan de ju, om det är en turnering som ligger här i Los Angeles, så kan de ju åka dit själva och då räknas det inte. Vi försöker ju få våra spelare till att spela 3-4 proffstävlingar på hösten. Mm. Kanske 1 eller 2 på våren om schemat passar. Mm. Och sen så vill vi att de ska spela så mycket som möjligt på sommaren.
Just det.
Men det är ju också beror på var de är. Om det gynnar dem att gå ut och spela en proffsträning så ska de göra det. Men om de behöver många matcher så kanske det är bättre att spela en college-turnering där de kan spela 7-8 matcher på en vecka och få in dem. Så det är också olika. Jag vet att det är många, vi får många spelare som det första de frågar är hur många proffsträningar kan jag lira? Ja, men jag vill att du ska spela så många som möjligt. Men det viktigaste är ju att förbättra dig så mycket som möjligt.
Ja, just det. Ja, jag har stött på några av dina spelare i sommar faktiskt. När jag varit iväg på några tävlingar med min spelare.
Okej.
Okay. Så de är ute och kör i alla fall.
Ja, det är bra.
Jag frågade dig vad du kollar efter när du rekryterar spelare. Om jag tänker att man vänder perspektivet. Vad skulle du ge för råd till en spelare som ska börja college och liksom söker skolor? Vilka är de viktigaste bitarna tycker du att spelaren ska liksom ta reda på för att man ska komma till en passande skola?
Det är inte lätt kan jag säga, för att det finns så många. Det finns över 300 division 1-skolor och det finns division 2 och det finns division 3 och det finns junior college. Så det finns en massa.
Ja.
Men man kan väl säga det att man ska ju försöka göra läxan och prata med kompisar som har varit över, coacher som vet hur det är här. Så att man hittar ett ställe där man trivs med både skolan, laget och coacherna.
Ja.
Och det är inte så lätt som det låter, för att alla berättar ju hur bra de är och hur fint det är på deras skolor och vi har det bästa.
Ja.
Så man ska försöka ta reda på så mycket som möjligt. Man ska försöka kolla in laget, vad det är för spelare där, så att man kommer till rätt nivå. Vill man vara nummer etta eller tvåa på ett sämre lag, eller vill man spela femma, sexa för ett av de bästa lagen?
Just det, just det.
Men man kan väl säga, jag tycker ju att det finns så många skolor. Det finns jättemånga bra skolor. Och det finns till alla. Det finns till alla nivåer. Är du 200, 300 i världen, så finns det en skola där du kan passa in och du kan få användning av det. Eller om du bara vill använda college till att få en bra utbildning och du spelar tennis, så kan du använda det också. Så det är ett jättebra system, för det finns plats till alla.
Ja, exakt. Per, hur bra koll har du på svensk tennis idag?
Jag försökte ha så mycket koll som möjligt. Men det sista 1-2 åren kan man väl säga, så har jag inte kunnat komma över. Och jag brukar försöka komma över. Jag har ett par coaching-polare från den gamla tiden som berättar vad som händer. Vi har ju en svensk tjej på laget nu, Lisa, och det är jättekul. Och vi vill gärna ha fler, men det spelar egentligen ingen roll för oss var de kommer från, om de är amerikanskar eller svenskar eller var de kommer. Vi vill ha spelare som passar in med oss. Men jag har ju sett att det har gått bra för Rebecca, och jag kommer ihåg att jag försökte få henne att gå på college ett par år sedan. Nej, det gick inte. Men de måste ju göra vad som är bäst för sig och vad det finns för resurser. Sen tycker jag att college är inget dåligt ställe, och hoppas att coacherna där hemma kollar in lite mer vad som finns här över.
Är din uppfattning att många i Sverige inte har så bra koll på hur det verkligen är på college?
Det har jag ju sett och märkt. Jag har åkt över till Europamästerskapen varje år, förutom då förra året och detta året. Då brukar jag ju prata med de svenska coacherna. Sist vi var där hade de ju jättebra koll på college. Så det var jättekul att prata med dem. Men jag har ju varit över ett par gånger där de inte har någon koll alls. Och det är lite synd, för då tror jag att de inte ger så bra råd till vissa spelare där det skulle kunna vara jättebra. Alla behöver inte komma över i 4 år. Man kan komma över och testa. Och problemet är ju att om man inte gör det i tid, så är ju den möjligheten borta för alltid. Så
Just det.
jag hoppas att de förstår mer och mer, och kan ge bra råd till spelarna där hemma.
Vilka är de vanligaste missuppfattningarna, upplever du, som folk har i Sverige?
I många länder så säger ju coacherna att om du går på college, då är det slut på din tennis. Då satsar du inte längre, är det ju många som säger. Och det är ju helt fel. Då ser man ju hur många som lyckas på touren nu som har varit på college. Här sidan har ju exploderat, och det kommer komma på damsidan nu också. De ligger ju bara ett par år efter. Det är väl en grej. Sen så är det ju okej, det är många som åker över som inte vill satsa på sin tennis. Och då ser ju coacherna det, att de blir ju inte bättre. Så då säger de att om du åker på college så blir du inte bättre. Och det stämmer ju inte heller om du åker på rätt ställe där det är coacher som är motiverade, spelare som är motiverade och spelaren själv också vill. Men det är väl många, har man aldrig varit över och sett, eller om man inte har intresserat sig så mycket för att ta reda på själv. För det finns jättemånga coacher som vet hur bra det är och vet att man kan komma på fel ställe också.
Just det, just det. Du nämnde ju där att du har en svensk spelare i laget, Lisa Sarar. Hon har varit hos
Ja.
dig i 2 år, va? Stämmer det?
Ja, hon har varit här i 2 år nu.
Vad tycker du om hennes utveckling hittills under de här 2 åren?
Jag tycker det har varit ett jättebra år för henne detta året. Nu hennes första år när hon kom hit så blev det, då var det ett kort år i och med att allting blev nedstängt i februari tror jag det var. Mm. Men hon är ju, alltså man kan väl säga att hon är vår lagkapten kan man säga. Och så som hon kör, hur professionell hon är både på och utanför banan. Sen har det ju då varit, vi har jobbat jättemycket med att försöka få henne till att ja, spela mer damtennis, alltså riktig damtennis där hon kan göra mer grejer. Och det tog ju ett tag innan hon kunde göra det. Men de här sista 2-3 månaderna av denna våren så tror jag att det riktigt börjar klicka för henne, att hon börjar förstå, okej, det är så här jag ska spela för att bli riktigt bra. Så jag tror att det kommer bara fortsätta uppför för henne och det är jättekul att se.
Vad menar du med riktig damtennis?
Nej, det lät ju helt fel. Det lät ju helt fel när jag sa det.
Ja. Jag blev lite fascinerad.
Det kanske inte lät så bra, men jag menade från att gå från junior, och det är samma på här sidan. Det är ju mycket, när man är junior så kan man komma rätt långt med att bara liksom hålla bollen i spel och kämpa. Och det är det spelet hon hade när hon kom hit. Ja. Och vad jag menar med det är att hon måste ju då få en bättre serve, och hon måste ju kunna, hon måste ju ta fördel av korta bollar och hon måste attackera. Och om man tittar på damsidan idag, så fort de får en chans att smälla till så smäller det ju bara. Det är inte många som bara är där ute och gneta. Nej. Så det var väl det jag menade, och det lät
Nej, nu förstår jag bättre. Tror du att du kommer att jobba i Sverige igen någon gång i framtiden?
Jag vet faktiskt inte. Jag trivs jättebra här. Det är jättemånga coacher som vill komma in och coacha college. Jag hade tur som för många år sedan kom in och har lyckats jobba mig uppåt. Och jag får ju e-mail minst 4-5 i veckan där det är folk som vill komma in och bli assistant coach, för man kan inte få ett head coaching jobb direkt. Nej. Så jag trivs jättebra, men det är klart jag saknar Sverige, hela min familj är i Sverige. Så jag vet inte, men man vet aldrig.
Nej. Vad tror du har gjort att du blivit framgångsrik på college som coach?
Ja, det vet jag inte. Jag har haft tur som har jobbat för bra coacher. När jag spelade själv så hade vi en coach som var jättemotiverad till att bli bra. Jag har snott grejer av honom som jag tyckte han gjorde bra. Och sen min huvudcoach här på Pepperdine när jag var assistant coach. Han heter Adam Steinberg och är head coach på Michigan. Jag lärde mig jättemycket av honom. Och sen har jag haft jättebra assistant coacher som jag har lärt mig jättemycket av. Men, så man tar ju grejer från andra och använder dem själva. Och sen så tycker jag att det är jättekul. Jag är fortfarande jättemotiverad och försöker lära mig nya grejer hela tiden. Ja. Jag har redan lärt mig flera grejer här på detta samtal.
Ja, det låter häftigt. Vi ska avsluta med tre frågor jag brukar ställa till alla gästerna.
Okej.
Kan du nämna en sak som du har lärt dig det senaste året?
Ja, det kan jag. Det är många, många saker jag har lärt mig. Jag har lärt mig att man måste kunna balansera sitt jobb och sin familj. Jag har en 3-åring och en fru. Och mycket av min tid läggs ner på jobbet. Och... Ja. Men jag tror inte jag gör ett lika bra jobb om jag inte balanserar familjen och jobbet. Så det har jag lärt mig detta året.
Är det svårt när du reser mycket också? Som jag antar att ni gör periodvis.
Jag räknade ett år innan covid och är vi borta över 100 dagar på året. Och det har varit jobbigt för familjen. Så jag har försökt, jag tar med dem ibland på turneringar och matcher så de får hänga med och det hjälper.
Ja,
kan tänka. Men det är också jättekul att resa och köra runt och lira mot de bästa.
Ja, det är klart. Vad tror du att du kommer ångra om 10 år?
Om 10 år kommer jag ångra att jag inte åkt hem och träffat familjen oftare. jag vet att det är inte lätt för dem att en son åker iväg och är iväg så mycket. Så det kommer jag nog ångra, så jag ska försöka göra något åt.
Men de måste väl ha besökt dig också? Det måste vara fantastiskt.
De har kommit mycket oftare. När jag flyttar från Mississippi till Malibu så har de kommit mycket oftare.
Det kan jag säga. Sista frågan här då. I din roll som head coach på college, skulle du säga att du generellt är bättre eller sämre än andra som har samma roll som du själv?
Ja, det jag kan säga är att jag är bättre på vissa grejer om man jämför med de andra coacherna. Men sen är jag ganska säker på att de är bättre på många. Jag ska inte visa dig mitt kontorsbord och lite andra grejer. Så det vet jag att de är mycket bättre än mig på. Men vissa grejer tror jag att vi är bättre på.
Okej, som vad då?
Jag tror att våra spelare, att vi jobbar bättre med våra spelare, att de blir bättre, att vi tänker mer på vad de behöver göra individuellt för att förbättra sig.
Ja, ja. Sista grejen här bara som jag kom på. När ni är uppe liksom i säsong, hur mycket scoutar du och dina tränare era motståndare? Liksom, ja, hur varje individ spelar så att säga som ni ska möta?
Det beror lite på vem vi ska spela mot, om vi aldrig har sett dem förr eller om det är en jätteviktig match som vi tror kommer att bli svåra. Då försöker vi hitta så mycket video och matcher som vi kan, eller om kanske vi har sett dem någon annanstans. Mm. Förr så brukar vi snacka med andra coacher som kanske precis har mött dem eller precis sett dem spela. Men vi har slutat med det, för det stämmer inte alltid vad de säger. Och det tar för mycket tid att hålla på. Så nu när det var slutspel i maj, då kollar vi givetvis på de andra matcherna om det var någon vi inte kände till. Men på den nivån vi ligger på så känner vi ju till rätt så många av, eller vi känner till alla de andra bra lagen. Sen ibland kan det komma en ny spelare som man inte har sett. Ja. Och då försöker vi spana in lite och kanske skriva ner så att vi vet om vi möter dem senare.
Ja, jag med. Per, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Superkul att snacka med dig och lycka till det kommande året också.
Jag tackar för att man fick vara med. Jättekul. Och du är alltid välkommen till Malibu och Pepperdine. Här har vi så du kan bo och hälsa på och berätta hur mycket som helst. Så du är alltid välkommen här.
Fantastiskt, det kommer jag att komma ihåg.
Ja, det är bra.
Vad kul att ni lyssnade på det här avsnittet. Glöm inte att scrolla tillbaka i ert flöde så hittar ni fler poddar med både collegecoacher men även andra svenska tränare, spelare eller utländska tränare, spelare och så vidare. Det finns mycket gott att lyssna på. Samt besök linuspåbaslinjen.com för att läsa fler intervjuer och se videoklipp. Tack för idag! Ett nytt avsnitt kommer om några dagar.